Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Innan vi börjar så vill vi varna känsliga lyssnare för att den här podden innehåller starka och obehagliga scener. Den 8 maj 2017, efter 9 månader av utredningsarbete, så är det alltså dags för den första rättegångsdagen mot Johanna Möller och Mohammed Rajabi. Mohammed står då åtalad för mord och mordförsök på Johannas föräldrar. Och för Johannas del så är det totalt 10 åtalspunkter som vi hörde i förra avsnittet. Det handlar om mord, försök till mord, anstiftan av mord, 3 fall av stämpling till mord, 2 fall av stämpling till grov misshandel, grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri genom brukande av falsk urkund, mutbrott, urkundsförfalskning och hot mot tjänsteman. Och nu börjar rättegången.
Det är ju inte bara journalister och anhöriga som kommer att vara där, utan det är ju många nyfikna ur allmänheten också. Så det blir ju långa köer faktiskt när man ska in där, för att här finns ju också hotbilder och man får gå igenom vissa säkerhetskontroller för att komma in överhuvudtaget.
I Aftonbladet TV kommenterar advokaten Elisabeth Massi Fritz förväntningarna inför rättegången. Bara några minuter innan den inleds.
Elisabeth, vi måste ju börja prata om just det här fallet. Det är ju oerhört unikt. Mm. Vad säger du?
Ja, det är väldigt speciellt, väldigt unikt. Och läser man den stora förundersökningen, då blir man väldigt häpen och förvånad. Jag har ju en stor erfarenhet under mina 26 år av mordmål, men ingenting liknar det här målet. Och jag tror också att mycket kommer hända under rättegången. Kvinnan och hennes ex-pojkvän är ju åtalade för mord och mordförsök. Och kvinnan är också åtalad för den här så kallade drunkningsolyckan. Och där kommer det bli otroligt intressant att se, kommer åklagarens bevisning att hålla? För jag tror att det kommer bli svårast i just drunkningsdelen. Är det en olycka eller är det ett planerat och hänsynslöst mord på hennes make?
Du lyssnar på Sommarstugemordet i Arboga. En dokumentär i 4 delar om det uppseendeväckande mordet i Granliden 2016. Baserad på boken med samma namn av Thomas Bodström och Lars-Olof Lampers. Och det är Lars-Olof som kommer att leda oss genom den här podden. Jag som pratar heter Tove Friman Leffler. Och det här, det är den 4:e och sista delen. Inne i den stora rättssalen i Västmanlands tingsrätt har varenda åhörarplats snabbt blivit upptagen av anhöriga, journalister och nyfikna personer från allmänheten. Besökstrycket är så stort att man har öppnat ytterligare 2 salar där man visar det som sker inne i rättssalen på storbildsskärmar.
Och när det gäller Johannas nära anhöriga då, så vill de överhuvudtaget inte vistas i lokalen samtidigt som Johanna är där och så vidare.
Det här är alltså Lars-Olof Lampers, som är en av författarna till boken Sommarstugemordet, som den här podden är baserad på.
Så det är en dramatisk stämning, och Johanna är ju också, hon är inte direkt den som gömmer sig för det här stora uppbådet. Hon vänder sig om och tittar på folk och sådär. Och man kan ju inte direkt säga kanske att hon trivs i den här situationen, men hon känner sig i alla fall inte besvärad av den här uppmärksamheten.
Hittills har Johanna Möller bara omnämnts som 41-åringen i media, med ansiktet censurerat. Nu sitter hon här i rättssalen framför dem, med alla blickar riktade mot sig. Reporten Johanna Wåhlstedt rapporterar live på plats för Aftonbladet TV.
Precis bakom mig här så finns säkerhetssalen, sal 1. Och det är där inne som det här just nu pågår. 42-åringen, hon är på plats. Hon gjorde inget försök i att ha någon filt över huvudet eller något sånt där att täcka sig. Utan hon sitter där inne och har på sig en svart tröja, rosa linne, hade på sig glasögon när hon kom in. Och ja, hon sitter där inne just nu.
Det här är alltså första gången som både media och allmänheten får möjlighet att bilda sig en egen uppfattning av den omtalade Johanna Möller som person. Johannas försvarsadvokat Amanda Hikes ber henne att först berätta med egna ord om relationen med Aki Paasila.
Alltså Aki, han kunde vara helt underbar mot mig och mot barnen. Fast efter varje sån period så kunde han gå in som i en bubbla i flera dagar. Och då tittade han inte ens åt barnen och han pratade inte med mig. Han svarade inte på tal. Han åkte ofta hemifrån på kvällarna, kanske vid 9-tiden. Och så kom han tillbaka efter 20-30 minuter. Och jag frågade alltid vart han hade varit. Men han sa inte. Och hans lön försvann på en gång. Så min erfarenhet säger att han missbrukade.
Redan långt innan Akis död har Johanna konsekvent hävdat att han har ett drogmissbruk. Under förhöret i tingsrätten säger hon att det första hon tänkte när Aki hittades död i vattnet, det var att han hade tagit droger under kvällen och därför drunknat. Men det finns inga bevis för eller andra vittnesmål som pekar på att Aki skulle ha varit drogmissbrukare. Faktum är att man just därför analyserade hårprover från Aki i samband med den nya obduktionen. Och där kunde man se att Aki faktiskt inte hade tagit några droger alls. Åtminstone inte de senaste 3 månaderna före dödsfallet. Men nu är det åklagaren Jessica Vennas tur att förhöra Johanna. Och hon väljer att ifrågasätta Johannas beteende tiden direkt efter Akis död. Man har nämligen hittat bilder som visar att Johanna och Akis barn badar i vattnet ute vid Granliden. På samma plats där deras pappa hittats död bara 2 veckor tidigare.
Du visste ju om vad som hade hänt. Mm. Du var med när han hittades.
Ja.
Hur kände du inför att vara där och med dina barn och
det var
fiska höst. Och grejer i vattnet?
Det var höst. Det var varmt. Det var kräftperiod. Ingen hade mått bättre av att vi hade suttit instängda i en lägenhet.
Men var du berörd av att vara där?
Ja, det var klart jag var.
Och hur märktes det?
Jag vet inte exakt hur det märktes på mig. Det märks inte så mycket på mig om jag mår dåligt eller så. Att jag, vad alla obehagskänslor stoppar jag så långt in i min hjärna.
De kommande 2 veckorna förhörs ett stort antal personer. Johannas mamma Anki Möller, hon är den första som kallas fram för att vittna. Johannas försvarsadvokat Amanda Hikes frågar Anki vad hon egentligen tycker om sin dotter Johanna.
Ja du, jag älskar min dotter. Men jag kan aldrig, aldrig förlåta henne vad hon har gjort. Hon har tagit halva min familj.
Under resten av förhöret som pågår i timmar berättar Anki i detalj om Johannas uppväxt, om hennes relation till föräldrarna och till männen i hennes liv. Och inte minst om att Anki upplever att Johanna har svårt att visa genuina känslor och empati. Men den mest omskakande delen av förhöret, det är när Anki blir ombedd att berätta det hon minns från mordkvällen i Granliden.
Ja, när jag vaknar upp så blör jag ju överallt. Inte förrän jag kommer ner i vardagsrummet kan jag ju konstatera att jag kan stoppa in fingrarna i kinden, att tungan hänger, att det är hår i halsen, att armen är blodig och bröstet är blodigt och ryggen är blodig. Men jag hade väl gått in i någon form av chock så att jag tog bort allt det här. Jag bara gjorde saker som jag skulle göra och det gör man tydligen när man blir utsatt för någonting sånt här automatiskt.
Det är förstås dramatiskt i rättssalen när Anki vittnar då och särskilt är det för Mohammed, han orkar inte riktigt lyssna, det är för jobbigt.
Ja, tycker du har beskrivit...
Ursäkta, men Mohammed orkar inte mer. Han vill gå ner och lyssna där nere.
Okej.
Okay. Ja... Mohammed får alltså lämna rättssalen, men innan han har hunnit ta sig ut ur lokalen så vänder sig Anki direkt till honom, sin mans mördare.
Han kan titta på mig tycker jag, och säg förlåt.
Jag ber om ursäkt på det jag gjorde.
Och inte bara berörs, jag är inte med sin.
Jag hoppas att någon dag kan du förlåta mig.
Jag hoppas det att jag kan göra det.
Jag skulle kunna vara inte
Men jag tycker du ska berätta hela sanningen och inte förtiga något. Lovar du mig det? Vid ditt förhör imorgon så vill jag höra hela sanningen. Då ska jag förlåta dig när du gör det.
Och genom det här att säga så, så förstår man ju att det är någonting Anki tycker att Mohammed fortfarande inte riktigt har berättat. Och vad är det då?
Och dagen därpå så är det Mohammed Rajabis tur att vittna inför rätten och berätta sin version av förhållandet med Johanna och vad som egentligen hände under mordnatten. Han berättar detaljerat om tiden innan knivdådet i Granliden, om hur tillvaron tycks rasa samman som ett korthus runt Johanna och hur han uppfattar det som att hon är ute efter någon form av hämnd. Vid det här laget så förstår Mohammed svenska hyfsat bra, men han har ändå med sig en tolk på plats i rätten. Och det är främst hennes översättningar av hans vittnesmål som vi kommer att höra här.
Först börjar hon prata om sina föräldrar och berätta att de är absolut inga bra människor. Då berättar hon att ja, men just nu hatar jag dem och jag vill liksom, alltså att huvudet ska inte sitta kvar på kroppen.
Mohammed säger att han blir förskräckt av hennes uttalande och ber henne att söka hjälp.
Och då bad hon mig att utföra den här handlingen. Då sa jag, men ursäkta, alltså förväxlar du mig med en mördare eller? Alltså vill du verkligen leva på det här viset?
Men Johanna verkar ha bestämt sig. Hennes föräldrar måste dö. Och så kommer då Mohammed fram till själva mordkvällen. Johannas 13-åriga son Sebastian är hemma i lägenheten och passar tvillingarna. Samtidigt är Johanna och Mohammed på väg i firmabilen mot hennes föräldrars sommarstuga. I bilen upprepar Johanna frågan som hon redan har ställt honom så många gånger på sistone. Om han kan döda hennes föräldrar.
Då blev jag arg och sa, men du kör ju upp redan ditåt. Varför ställer du frågan åt mig då?
När de kommer fram till Granliden ställer hon frågan en gång till.
Och då sa jag, men jag vill egentligen inte göra det, men det är du som har tagit hit mig. Ifall jag ber dig att åka tillbaka, kommer du göra det? Då sa hon nej. Det är bra ifall du testar en gång och tar reda på ifall du kan utföra det eller inte.
Mohammed går ut ur bilen utan att säga ett enda ord. Han går fram mot huset och det visar sig att dörren är öppen. Sen går han upp för trappan och står i ungefär en halvtimme utanför deras sovrum. Helst vill han bara fly därifrån, säger han.
Men jag vet inte varför plötsligt gick jag in i rummet och började hugga med kniven. Och hugger bara mot dörren. Då vaknar Anki och hon vänder sig mot mig. Och då alltså tilldelade några knivhuggar mot Anki.
Knivattacken är över på bara några minuter. Sen springer Mohammed tillbaka till bilen där Johanna sitter och väntar, halvsovande. När han sätter sig i bilen frågar Johanna vad som har hänt. Det är ju blod överallt.
Då sa jag, men du kan ju titta själv och då får du veta vad som har hänt. Då frågade hon alltså ifall de har dött. Då sa jag åt henne bara, håll käften och kör bara.
På morgonen dagen efter kommer Johanna in till Mohammed i sovrummet och säger att polisen har varit där och berättat att hennes pappa har blivit mördad.
Min mamma ligger på sjukhus. Men igår kväll sa du att jag tror att alla är döda. Men alltså just då alltså fattade jag inte vad hon säger. Alltså jag förstod inte vad hon säger. Jag var fortfarande i chocktillstånd.
Vid 8-tiden på kvällen kommer polisen tillbaka igen för att ställa fler frågor till Johanna.
Och Johanna började gråta, prata med polisen. Polisen frågade Johanna, ställde frågor till Johanna. Och Johanna alltså var i, alltså grät efter att polisen gick. Då vände Johanna sig mot mig och sa, alltså, är jag alltså en bra skådespelerska? Så spelar jag bra och torkade av tårarna och skrattar.
Mohammed beskriver det som att han är som en hund som lyder Johannas minsta vink. Han säger att han inte kan ta in att han faktiskt har begått ett mord. Och till en början så säger Johanna att han inte har begått något mord. Att han har blivit tokig som tror det.
Alltså i början så Johanna alltså förnekar sig. Nej, men du har blivit tokigt alltså. Det var struntprat. Du får aldrig säga något sånt till polisen. Polisen kommer aldrig att tro på dig. Kommer aldrig att tro på att du utförde det här på min order.
Och nu tar åklagaren Jessica Venna över förhöret och frågar Mohammed hur han skulle beskriva Johanna som person.
Intelligent. Hon har kontroll över sina känslor. Hon kan manipulera personerna kring sig. Mycket lätt kan hon övertala folk runt omkring sig bara genom att prata med dem. Jag har sagt att hon kan kontrollera både skratt och gråt.
Är hon en ärlig person?
Ja, men sa det ju.
Nej.
En annan sak som åklagaren Jessica Venna vill lyfta fram i förhöret, det är ett samtal som ska äga rum mellan Mohammed och Johannas svärson, alltså Johannas äldsta dotters sambo. Och det här samtalet skedde en ganska kort tid innan mordet, och enligt Mohammed så säger Johannas svärson att det är bäst att han avslutar förhållandet med Johanna innan han råkar ut för samma sak som hennes exman.
Så frågade jag, vad menar du med det här? Alltså, då sa han alltså att Johanna hade planerat att alltså försäkra sin man. Det kan hända att på samma sätt hon försäkrade dig också och sen dödade dig.
Ja, det som Mohammed berättar här under förhöret är ju knappast till Johannas fördel. Men frågan är hur pass avgörande hans vittnesmål faktiskt kan vara. För som det ser ut i nuläget så finns det trots allt inte någon direkt teknisk bevisning som binder Johanna till mordplatsen under knivattacken i Granliden. Och det här är också någonting som hennes försvarsadvokat Amanda Hikes är noga med att poängtera inför rätten.
När det gäller det här målet så förefaller väldigt många människor ha åsikter. Men vad man kan tycka, tro och känna måste läggas åt sidan och istället ska fokus vara på juridiken. Och på vad åklagaren egentligen har bevisat, om något. I Sverige är beviskravet för en fällande dom högt ställt och fundamentalt för rättssäkerheten.
Allt man egentligen har att gå på är alltså Mohammeds berättelse. Den framstår just nu, i alla fall som betydligt mer trovärdig än Johannas många olika versioner om vad hon gjorde och var hon befann sig under kvällen. Men den 5 juni så är det då äntligen Johannas tur att förhöras i rätten. Och det ligger en stor press på henne nu och övertygar rätten om att hon är oskyldig på så många åtalspunkter som möjligt. För det är ju inte bara mordet och mordförsöket på hennes föräldrar som hon står åtalad för. Bland annat så måste hon ju också kunna berätta vad som hände runt den dagen då hennes exman Aki Pasila hittades död. Och det är inte direkt positivt för henne att obduktionen av Aki visar att han inte kan ha drunknat i Hjälmaren. Här har vi Brage Åman som intervjuas av Västmanlands läns tidning. Han är målsägarbiträde för Akis anhöriga.
Hur mår dina klienter? Hur har det varit för dem att följa den här resan?
Ja, de har ju mått dåligt från första stund kan man väl säga. Det har inte blivit bättre under resans gång. De är övertygade om att hon på ett eller annat sätt ligger bakom det här. Det är man övertygad om.
Allmänhetens intresse för rättegången och i synnerhet Johanna som person verkar vara helt omättlig. Varenda mediehus runt om i landet publicerar artiklar och nyhetsinslag i en stridström om precis allt som utspelar sig i rättssalen. Till en början så framstår Johanna som ganska sval och oberörd under förhöret. Till och med när åklagaren Jessica Venna går rakt på sak och tar upp märkliga saker som Johanna sagt under förhören.
Om någon skulle ha dödat min pappa så borde det ha varit jag, ingen annan.
Mm.
Och säger du, då borde ju jag ha gjort det, förstår du?
Ja.
Sen vill du dricka lite vatten och så säger du så här, jag är helt skakig. Alltså man vet väl aldrig med sitt undermedvetna. Jag kanske skulle skaffa en pistol för att göra det någon gång. Det vet man ju inte.
Nej.
När du börjar prata om den här pistolen så kopplar du alltså det till att du kanske skulle döda din pappa.
Nej, det var ett resonemang jag hade. Utifrån psykologi, hur överjaget och underjaget spelar med varandra. Att man aldrig kan veta vad man kan tänka sig göra. Och jag tyckte det att ingen annan skulle ha rätt att döda min pappa utan jag. Ingen galen afghan med knivar.
Men när Johannas relation till sin mamma kommer på tal, då är det nästan som om någon trycker på en knapp. Johannas sinnesstämning förändras i en handvändning.
Jag har aldrig känt mig älskad av min mamma. Det har alltid varit min mamma och min syster och så jag och min pappa. Det har alltid varit som två läger så. Och den känslan fick jag bekräftad nu när min mamma har haft förhör. Där hon säger att hon inte aldrig har tyckt om mig. Och så lätt hon kan bara klippa banden till mig. Jag har alltid älskat min mamma.
Du vet väl vad du har sagt ganska många gånger i förundersökningen?
Ja.
Och vad är det då?
Att jag har varit arg på min mamma.
Åklagaren Jessica Venna påminner Johanna om att hon har sagt tidigare i förhören att hon, citat, kommer sälja hela den här jävla historien till tidningen och att hennes mamma ska få igen.
Jag kanske kände så just då. Du vill alltså hämnas på din mamma?
Nej, jag är inte en person som hämnas på folk. Jag hjälper folk.
Ja, men det står ju här, hon ska få igen. Det låter som typisk hämnd. Jag hoppas hon dör, hoppas hon tar livet av sig. Så står det, nu kan min mamma dö tycker jag, hon kommer dö.
Och sen finns det också på ett förhör i sista. Jag kanske inte menar det, eller hur? Jag älskar min mamma. Det är lättare att säga att man hatar än att bli ratad. Kanske ska läsa de meningarna.
Åklagaren Jessica Venna väljer att gå vidare. Och ifrågasätter varför Johanna ibland inte verkar ta situationen på allvar.
Varför skämtar du med poliserna när du sitter och blir förhörd i en mordutredning?
För att jag har inte förstått att jag har varit anklagad för ett mord. Eller för två mord. När jag flyttades till Karlstad. Då blev det ytterligare ett trauma för mig. Och då förstod jag helt plötsligt att det var min pappa som var död. Att han aldrig mer kommer komma tillbaka.
Förklara nu, Johanna. Har du inte förstått att du är misstänkt för två mord?
Nej.
Och hur kan du
tror
inte
jag sitter
det?
Och försvarar en person som har brutalt huggit ihjäl min pappa. Poliserna har till och med sagt till mig så här, du tar inte det här på allvar. Du är alldeles glattig. Du tar inte det här på allvar, Johanna. När Mohammed berättade för mig på morgonen, då började jag skratta för att jag blev så rädd. Jag kommer precis ihåg känslan. Jag började nästan kräkas. Jag blev helt yr i huvudet. Jag skrattar. Jag säger, va? Vad säger du? Jag slår till Mohammed. Vad har du gjort, säger jag. Man hör i telefonavlyssningar att det är inte jag som pratar där. Det är någon annan. Jag är ett skolboksexempel på hur en person i chock redigerar.
När Johanna har lugnat ner sig lite så försöker hon förklara varför hon uttrycker sig så uppseendeväckande i avlyssningarna. Bland annat säger hon att hon och Mohammed är värsta kriminella.
Så som jag låter i avlyssningarna, sådana ord som jag använder, sådana ord finns inte i mitt ordförråd. Jag har aldrig i hela mitt liv bett någon hålla käften. Jag har aldrig använt ord som sippa eller värsta.
Ja, nyss har alltså Johanna blivit påtagligt upprörd över anklagelsen att hon skulle försvara en person som har mördat hennes pappa. Men sen är detta faktiskt precis det hon börjar göra när åklagaren Jessica Venna frågar Johanna om vad hon tycker om Mohammed som person och om deras relation. Och här kan det vara lite svårt att hänga med i vad Johanna egentligen menar.
Och jag vet att Mohammed brukar hota människor, har jag hört, men inte döda någon. Jag tror att det här är ett verk utifrån drogers påverkan. Jag tror aldrig Mohammeds psyke skulle hålla för att gå in brutalt mörda två gamla människor.
När blev ni ett par då?
Alltså par och par vet jag inte om jag kan säga, men alltså vi hade en överenskommelse kan man säga. Jag skulle hjälpa han med att gifta mig med honom så att han skulle kunna få sitt uppehållstillstånd. Så att han skulle kunna ta hit sin familj.
Men jag förstod inte vad det var för överenskommelse då.
Ja, att det inte var liksom äkta kärlek. Jag erbjöd mig till och med att ta hit hans flickvän från Iran.
Du, hade ni sex?
Ja, det var klart vi hade sex.
Varför är det klart?
För att vi hade en relation.
Men det sa du just att ni inte hade. Ni hade en överenskommelse.
Ja, men vi hade också en relation såklart.
Så det som du sa alldeles nyss om att det bara var en överenskommelse, det var inte sant?
Nej, jag sa att... Sa jag så?
Så sa du?
Ja.
Jo, det är sant.
Men vi hade också någon slags förhållande.
Hade du några känslor för honom?
Absolut. Mohammed har fått en del av mitt hjärta. Det kommer han alltid ha. Jag bjöd in han i mitt och tvillingarnas liv. Han sa ofta att han älskade mina tvillingar. Tvillingarna kallade han för pappa Mohammed.
Var du kär i honom?
Ja, jag var nog faktiskt kär i honom. Han har fått en del av vårt hjärta i alla fall. Och jag kommer alltid hjälpa honom.
Så det var av kärlek du skulle gifta dig med honom?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag tror på kärlek längre.
Vill du gifta dig med honom idag med?
Jag skulle kunna göra det, absolut. En del av mitt hjärta älskar honom. Kommer alltid älska honom. För att det är en fin kille.
Trots det som han har gjort mot dina föräldrar? Jag är inte helt hundra på att det är han som har gjort det här mot mina föräldrar.
En av alla åtalspunkter mot Johanna under rättegången gäller hot mot tjänsteman. Det utspelar sig i samband med ett förhör i häktet tidigare. Åklagaren Johan Fallander läser upp en del av dialogen ur förhöret inför rätten.
Så säger du att det är många som kommer att få sina knäskålar sönderslagna efter det här. Vad menar du med det?
Att många som har betett sig illa mot mig har antingen blivit dödade eller blivit skadade.
Har du uttryckt det hotfullt i något annat sammanhang i den här förundersökningen?
Nej, jag är inte en hotfull person. Jag hotar inte människor, jag dödar inte människor, jag ber inte människor döda för mig. Jag är en mamma, jag är hemma och bakar kanelbullar på lördagarna med mina barn. Jag röker inte ens cigaretter, jag går inte mot röd gubbe.
Du lyssnar på en nådiodokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Efter närmare 20 dagar i rätten av förhör med ett stort antal vittnen och målsäganden så börjar det dra ihop sig mot slutet. Men innan dess ska Johanna få en sista chans att verkligen berätta hela sanningen en gång för alla. Först ut och vädja till Johanna om ett erkännande är åklagare Jessica Venna. Hon väljer att lyfta fram den smärta och sorg som Johannas barn tvingas gå igenom under hela den här processen. I synnerhet hennes 13-årige son Sebastian.
Så har sett dem här i rätten. Hur tyckte du de såg ut att må?
Dåligt.
Mm.
Hur tror du jag mår?
Du ser ju hur de lider när de är här. Och vilken enorm förtvivlan det är för dem att de inte riktigt vet vilket ben de ska stå på.
Jag har berättat som det är.
Ska du inte lätta den här bördan från dina barns axlar nu och berätta som det är, Johanna? Ska du inte underlätta för dem? Ska du inte ge dig själv chansen att kunna vara en förälder till dem genom att berätta hur det faktiskt var? Du kan ju få lämna din historia. Varför blev det så här?
Det får du fråga Mohammed.
Jag frågar dig nu. Varför blev det så här, Johanna?
Jag har ingen aning varför det blev så här.
Näst på tur att försöka nå fram till Johanna, det är advokaten Susanna Kleve som företräder Johannas mamma och syster som målsäganden.
Du, Johanna, du har ju under den här rättegången hört din mamma och din syster när de har beskrivit det trauma som de har genomgått sedan augusti förra året.
Jag tycker att det är fruktansvärt. Fast det är ingen som tänker på hur jag mår. Ingen frågar hur jag mår. Jag har blivit anklagad att döda min pappa. Min pappa stod mig närmast av alla. Jag har blivit avklippt från hela min familj. Min familj har haft varandra. Jag har blivit totalt avklippt med min sorg. Ingen har lyssnat på mig. Det finns teknisk bevisning på att jag inte har varit på plats.
Ja, polisen tar inte ens på allvar när jag säger det, hur det är. Utan man har hela tiden bara försökt hitta bevis mot mig att jag är den som är skyldig. Jag skulle aldrig ens kunna skada min pappa. Det har alltid varit jag och min pappa. Han har lärt mig allting i hela mitt liv. Och alltid stöttat mig. Och jag har stöttat honom. Och sen att min mamma tror att det är jag som ligger bakom. Hur tror lätt det känns för mig. Det är fruktansvärt. Jag älskade min pappa över allt annat på jorden.
Mm. Och så blir det den 26 juni 2017 och man har slutligen kommit fram till den allra sista delen av rättegången. Åklagarsidans och försvarets slutpläderingar. Johannas försvarsadvokat Amanda Hikes poängterar återigen att det saknas bevis på flera åtalspunkter.
Det är sammantaget inte uteslutet att Johanna Müller är oskyldig, vilket betyder att rimligt tvivel föreligger.
Åklagare Jessica Venna däremot, hon pekar på alla försvårande omständigheter som ligger Johanna till last. Bland annat det som har kommit fram i de avlyssnade samtalen i buggningen. Där visar Johanna inte någon som helst medkänsla kring hur hennes mamma mår och uttrycker ingen sorg över att hennes pappa är död.
Och det finns inte heller ett ord om att det skulle vara konstigt att hon har sett så misstänkt. Det finns inte ett ord om att hon är oskyldig till det hon anklagas för.
Och istället för att vara ledsen och arg på Mohammed över att han har mördat hennes pappa, som hon säger sig älska så mycket, så är Johanna snarare glad och skämtsam i de här samtalen.
Och Johanna är ju som sagt den som har motivet. Det finns ingen annan som har några personliga motiv att begå de här gärningarna mot Göran och Anki.
Och en annan sak som vi inte får glömma här, det är att Johanna sitter i en rejäl ekonomisk knipa under tiden innan knivattacken i Granliden. Trots att hon får in bra med pengar på kontot så bränns de snabbt och på helt onödiga saker. Och i juli 2016 så är hon i princip helt pank. Och för första gången någonsin så vägrar hennes pappa att ställa upp med pengar.
Det finns ett starkt motiv i form av pengar och en ovilja mot föräldrarna.
När slutpläderingarna är framförda är den utdragna rättegången slutligen över. Nu kvarstår bara förkunnandet av tingsrättens dom, som inte är helt okomplicerad att komma fram till.
När det gäller tingsrättens dom så kan man väl säga att det är ju en stor utmaning som de står inför. Och det är ju det faktum att mycket av bevisningen mot Johanna bygger på vad Mohammed har sagt. Alltså den nästintill står och faller med honom. Det finns naturligtvis en hel del kring bevisning. Men när det gäller exempelvis den här resan då till Granliden den här kvällen så bygger det ju helt på vad Mohammed har berättat. Men man litar på honom här och säger att det är trovärdigt rakt igenom i princip.
Den 21 juni 2017 så faller då domen i Västmanlands tingsrätt. Rätten finner Mohammed Rajabi skyldig till mord och mordförsök på Göran och Anki Möller. Och för Johanna Möllers del så döms hon skyldig på samtliga 10 åtalspunkter. Däribland mord, försök till mord, anstiftan till mord och stämpling till mord.
Och på det så döms då Johanna till livstidsfängelse för mord och mordförsök då när det gäller just den delen. Men hon döms också då för att ha anstiftat mordet på Aki Pasila.
Och när det kommer till skadeståndsdelen så blir Johanna skyldig Aki Pasilas anhöriga och försäkringsbolaget IF totalt 1,1 miljoner kronor. Utöver det ska Johanna och Mohammed tillsammans betala 309 000 kronor i skadestånd till Johannas mamma och syster.
För Mohammeds del så finns ju en annan utmaning och det är att bestämma hur gammal han egentligen var vid tiden för det här brottet. För det är osäkert då. Det som är viktigt är ju då om han har varit 21 år gammal och för straffmätningen helt enkelt. Men under den här processen så säger åklagaren att man bryr sig inte så mycket om den delen. Man yrkar på 14 års fängelse och det kan väl nästan ses som en liten eftergift eller ett sorts tack till Mohammed för att han ändå har medverkat i utredningen då. Annars så skulle det sannolikt bli ett strängare straff. Så att 14 år är också det som tingsrätten dömer ut då.
Och dessutom döms Mohammed till utvisning med förbud om att återvända till Sverige efter avtjänat straff. 2 veckor senare meddelar Johannas advokat Amanda Hikes till Expressen att man kommer att överklaga domen till hovrätten.
Hur tänker Johanna Möller nu kring sin livstidsdom att spendera livet i fängelse?
Nej, hon kommer att överklaga den här domen, så det är redan klart.
Och kort därefter överklagar Mohammeds advokat också till hovrätten. Han yrkar på ett kortare fängelsestraff och att han inte ska utvisas sen. Med andra ord så blir både Johanna och Mohammed fortsatt kvar i häktet i väntan på huvudförhandlingar i hovrätten. Och Johanna gör sitt bästa för att förvalta tiden i häktet väl, på sitt eget vis.
Och det är ju så, det finns någonting driftigt och kreativt över henne också. Det får man ju ändå ge henne. Hon hittar ju på väldigt mycket saker för att försöka gå loss från det här. Men de är ju inte alltid så genomtänkta. Och hon gör ju en massa olika utspel från där hon sitter, va?
Bland annat då så skickar Johanna ett stort antal brev till Aftonbladet i dagboksform som handlar om hennes tid i häktet och självklart om att hon är oskyldig. Och dessutom så skriver hon på en egen kokbok med bland annat sin pappas favoritrecept. Men det mest magstarka är kanske ändå att hon planerar att starta en fond i sin mördade pappas namn för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Hon passar också på att fria brevledes till Mohammed men får inget svar.
Och ja, man förstår på något sätt att vi har inte hört det sista från Johanna Möller.
Den 27 februari 2018 meddelar hovrätten sin dom. Vi hör hovrättsråd Bertil Arnborg vid presskonferensen i Svea hovrätt.
Hovrätten dömer Johanna Möller till livstidsfängelse för att tillsammans med Mohammad Rajabi har gjort sig skyldig till mord på sin far och mordförsök på sin mor i augusti 2016.
I sak så förändras egentligen inte någonting när det kommer till knivattacken mot Johannas föräldrar. I det fallet döms både Johanna och Mohammed återigen för mord och mordförsök. Livstidsdomen för Johannas del och 14 års utvisning för Mohammed blir fastställt även i hovrätten.
Skillnaden kommer ju istället när det gäller mordet på Aki Pasila, eller ja, mordet då, därför att det här hänger ju på, blev han mördad eller inte? Tingsrätten hade ju kommit fram till att, ja, allting pekar på att han har blivit det.
Men i hovrätten så är man mer osäker på den saken och skriver i domen att det finns ett visst utrymme för att hans död kan röra sig om en olycka. Och i och med det så faller hela åtalspunkten om anstiftan till mord, eftersom hovrätten skriver att man inte är helt säker på att Aki Pasila verkligen blev mördad. Och därmed så blir Johanna friad på den åtalspunkten. Åklagarbiträde Brage Åman uttalar sig i TV4-nyheterna om vad den friande domen för anstiftan till mord innebär för Aki Pasilas anhöriga.
Det betyder ju att ja, de får inget skadestånd. Det kanske inte de bryr sig så mycket om, men det är det första jag tänker på. Och det betyder också att de vet inte, eller man vet inte, vem som har mördat deras bror och son.
Hur känner du inför det?
Ja, jag känner ju på samma sätt. Det går en mördare lös.
Men trots den friande domen beträffande anstiftan för mord på Aki Pasila så väljer Johanna att ansöka om prövning i högsta domstolen gällande mordet och mordförsöket. Vi hör försvarsadvokat Amanda Hikes i Sveriges Radio P4 Västmanland.
Ja, min klient förnekar ju fortfarande all inblandning i det här och vill överklaga i alla delar, så det har jag gjort. Hon yrkar på att frikännas helt och hållet då.
Men där tar ett tvärstopp och hennes livstidsdom står därmed fast. Och den 17 maj 2018 så inleder Johanna sin nya tillvaro som livstidsdömd på anstalt. Inledningsvis på kvinnoanstalten Hinsebergs riskmottagning. Redan samma dag placeras Johanna i en isoleringscell. Man anser att det finns en risk att hon ska manipulera personalen och andra intagna och uppvigla till allvarliga brott. En bedömning som visar sig vara inte helt ogrundad. För efter ett tag så får Johanna sin fasta placering på kvinnoanstalten i Ystad. Och där sätter hon igång direkt och skickar ett stort antal brev till Mohammed och försöker muta honom och ändra sitt vittnesmål, vilket leder till kontaktförbud. Och bara några veckor senare så får Johanna en varning för att ha uppmanat medfångar att klippa hennes mamma, som hon säger. Johanna polisanmäls och det inleds en internutredning. Men själv menar Johanna att det bara var ett skämt som missuppfattades.
Hon blev upprörd och hon blev lite skrämd och tycker naturligtvis att det här är obehagligt.
Vi hör reporten Kim Malmgren på Expressen om Ankis reaktion på anstaltens polisanmälan och om dödshotet mot henne.
Hennes första spontana reaktion, det var kanske att hon inte har fått någon information om det här förut, utan det var att jag berättade för henne i telefon, och hon blev lite besviken, för hon har fått höra från polisen och kriminalvården att hon ska få information när saker händer i det här fallet, och kanske då särskilt saker som berör henne direkt. Men det hade hon inte fått, och då har det ändå gått 3 dagar sedan den här polisanmälan upprättade, så det tyckte hon var lite dåligt. Hon har stått under polisbeskydd, framförallt så var det ju i samband med rättegången, men än idag så finns den här hotbilden mot henne.
Johanna ansöker dessutom under de kommande åren om flera permissioner, men får avslag på grund av säkerhetsrisken. Hon ansöker också om att få in några personliga tillhörigheter, bland annat ett DNA-kit för att kunna bedriva släktforskning. Och dessutom så ansöker hon om att få in ett trollspö, med motiveringen att hon behöver det, citat, i syfte att fortsätta trolla och få tillbaka sin identitet.
Det har ju på senare år diskuterats en del om Johannas skuld. Hon har ju konsekvent tillbakavisat då att hon skulle ha något med det här att göra. Och man kan ju fundera över då, har hon fått en rättvis prövning genom den här processen?
Lars-Olof Lampers säger att medierapporteringen till viss del kan ha ett finger med i spelet där. Johanna målas tidigt upp som den drivande och manipulerande parten. En person som verkar i bakgrunden och pressar en redan utsatt person att begå ett grovt brott för hennes egen vinnings skull.
Och visst, det förstärktes tidigt då under den hösten, de rollerna. Men de var ju inte alldeles gripna i luften heller. För det var ju mycket som pekar på att det ändå var just ett sånt förhållande det var mellan de två.
Sammanfattningsvis säger alltså Lars-Olof att de allra flesta verkar vara övertygade om att Johanna är skyldig till det hon har dömts för, trots att bevisningen inte har varit helt 100%. Här har vi Johanna Möller i en intervju med reportern Niklas Svensson från Expressen, inifrån anstalten i Ystad.
Det jag och mina barn har blivit utsatta för, det önskar jag ingen människa. Man kan inte få döma människor utan minsta bevisning och ha en åklagare som medvetet ljuger, levererar lögn efter lögn.
Men historien är inte slut riktigt här. För den 4 juli 2022 så höjs en ny röst kring det här mordet i Arboga. När tonerna från det välkända introt i Sommar i P1 klingar ut så är det den 21-åriga Felicia Nestlers röst som går ut i eten och blir till en megafon för det ofta saknade anhörigperspektivet. Felicia är nämligen Aki Pasilas dotter. Hon är närvarande under varenda förhandlingsdag i Västmanlands tingsrätt. Och Johanna Möller vägrar konsekvent att möta Felicias blick.
Jag försökte få ögonkontakt med Johanna ett flertal gånger men lyckades aldrig. Jag var arg och förtvivlad. Ville bara att hon skulle se hur hon sårade mig. Jag ville bara resa mig upp och vråla. Titta på mig.
Och när Johanna döms skyldig i tingsrätten för anstiftan till mord på Felicias pappa så upplevs det inte som någon seger. Felicia känner inte något behov av hämnd eller att kräva skuld. Men när Johanna senare frias från anstiftan till mord på Aki Pasila i hovrätten så är det som om hela världen rasar samman för Felicia igen. Som om hon berövas möjligheten att någonsin få veta vad som faktiskt hände den där dagen när hon förlorade sin pappa.
Jag ville bara veta för att kunna vårda min saknad. Spara min pappa i själ och hjärta som levande och inte låta hans död bli det som alla andra skulle minnas honom för.
Johanna Möller intar ju en särställning i den svenska kriminalhistorien. Hon och det här fallet kommer naturligtvis att leva väldigt länge.
Lars-Olof Lampers har ju alltså bevakat det här fallet kring Johanna Möller i detalj under hela rättsprocessen. Och i hans ögon upplevs hon redan tidigt som väldigt dominant. En person som kan manipulera människor i sin omgivning till att göra nästan vad hon vill. Till och med att begå mord för hennes egen vinning.
Men lite grann på senare tid så tycker jag när man har reviderat den där känslan och från att tycka att det var den här dominanta manipulativ så skulle snarare säga att det är en person som försöker vara manipulativ och dominant men som misslyckas nästan hela tiden. Därför att det är ju egentligen väldigt få som tror henne, särskilt under förhören. För att hon skulle lyckas med att vara dominant och manipulativ så krävdes det en väldigt svag person, en väldigt utsatt person. En person som liksom var beroende av henne på olika sätt och det var Mohammed. Och det är väl en lärdom att en del av de här personerna är inte så starka och manipulativa som vi tror. Utan snarare är det så att de är beroende av ett rätt offer så att säga. Om vi nu kan prata om Mohammed som ett offer i det här fallet. Men i det avseendet så kanske man kan göra det. Han är ju ändå den gärningsmannen som som mördade en person och försökte mörda en annan. Men han gjorde det ju på hennes uppdrag.
Du har lyssnat på Sommarstugemordet i Arboga. En dokumentärserie i 4 delar baserad på boken med samma namn av Thomas Bodström och Lars-Olof Lampers. Vissa namn i dokumentären har bytts ut för att skydda personerna. Producent och manusförfattare är Amanda Leander. Tekniker Kristoffer Kronander och exekutiv producent är jag, Tove Friman Leffler. Tack för att du lyssnar.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.